En podcast från Aftonbladet.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Ja, hallå där, hockeykompisar. Välkomna ska ni vara till Hockeymorgon. Det är 80:e gången vi säger varmt välkomna den här säsongen. Och det är vi såklart stolta över. In och prenumerera på vår YouTube-kanal. Så kan vi göra ännu mer och roligare grejer framöver såklart. 6 matcher var det igår. 5 utav dem gick förbi 60 minuter. Leksand vann med 1-0 hemma mot Rögle. Wow, vilken omgång. Och det ska vi givetvis snacka mycket om. Men vi har guldyra i studion. Vi slutar inte prata om juniorkronorna. Knäckta, vad har du på huvudet?
Ja, jag var ju glömsk senast. Första programmet efter JVM. Och det var ju ett vad. Man har ju förlorat värre vad än det här. Men under finalen så kom det en funktionär och delade ut den här. Och då var det en läsare som skrev att vinner Sverige guld så ta med den till hockeymorgon. Och så sa jag absolut. Så här är den.
Du vet att du kan knäppa den också. Jag skulle vilja se den knäppt.
Ja, okay. Ja, det är en nivå till.
Där har vi. Så att den liksom ser om det funkar.
Det kallt ut.
Ja, titta, ja. Där har vi.
Så, ja. Knäckta, du är ändå uppifrån ju. Du har ju såna här hemma redan.
Björnfäll.
Ja. Björnfällskläder.
Ja, absolut, såna har jag. Redan. Ja. Ännu.
Just det.
Karin, det är att säga.
Men det är så mycket Minnesota över den också.
Ja, det var härligt klimat där faktiskt.
Ja,
Det är snyggt. Alltså.
Hur stolt är du över den?
Nej, jag är väldigt stolt. Det här är ett minne för livet.
Jag förstår det.
Mm. Jag ska bara säga. Nej, jag trodde man kunde se ditt öra, för man kan liksom öppna flärpen.
Prata med honom.
Vad sa du?
Prata med honom.
Ja, exakt. Mm. Nej, jag ville bara se hur funktionerna var på den. Ja, exakt. Se om det liksom var en öppning där så att man hör bättre, men nej. Nej, det är bara...
Ja, den är cool, Lumberjack. Ja. Det är manligt.
Men du fick alla, fick spelarna och ledarna också, eller var det bara ni på...
Vet inte, kanske någon spelare också. Jag tyckte det surrade som det. Men de delade ut dem på pressläktaren under finalen i alla fall.
Ja. Det är deras version av guldhjälm. Men det skulle de kunna applicera upp i Luleå också om de vinner. Eller om de vinner, när de
i
vinner.
I Luleå? Ja. Jag ser de med vita jeans.
Ja, just det. Vita jeans och björnfäll.
De behöver ingen björnfäll i maj där. Det är vita jeans som gäller.
Ja, det är sant. Det är sant.
Ja. Ja, den är oerhört snygg. Kommer du ha den på det hela programmet?
Nej, jag tror att jag tar av den. Börjar redan bli varmt här.
Kommer den gå varvet runt här nu, eller?
Kan man inte
jag har testat den. Alltså.
Ja, det gör det. Det går ju löst på Heinos förskola.
Ja, tack. Vad bra att han fick börja.
Stiligt ju.
How's it going, babe?
Oh,
you wanna go for a ride in my pickup truck? Have some fun.
Det är jävligt obehagligt.
Det går vi vidare.
Ja, nu går vi vidare.
Hon fick creepy vibbar där, alltså deluxe.
Ja, det är så bra det. Ja. En björn F på huvudet, det är det bästa den kan ha. Framförallt är det plus 20 ute.
Plus 20, det är bra.
Man hör inte så mycket.
Nej, det är bra.
Det tar bort mycket. Mm. Det är bra. Ja, jag har ju ganska mycket päls på huvudet redan, så att den blir lite varm. Men Knäckta, du har ju själv lovat att gå på is. Jag har inte sett dig där vi lirar. Hur går det med det där egentligen?
Nej, men jag måste slipa grillorna. Och behöver fixa fram en klubba också. Dick har lovat att hjälpa, så får påminna honom här.
Ja, det får vi verkligen göra. Han sitter i Valdemarsvik nu. Och ska vara på is i 24 timmar, va?
Mm. Ja, just stackaren. Eller är det lite kul faktiskt?
Mm. Ja.
Det var skönt.
Ingen, du gick inte in i någon karaktär?
Ja, jag gjorde det, men vi pratade om annat. Så att
jag får bjuda på sig själv också. Heino är grym på det här. Ja. Jag kände bara, jag får bjuda till lite.
Ja, det var bra.
Men du förstod det nog.
Jag kände att det finns inte så mycket mer varianter att göra efter ni två har gått loss.
Man får fortfarande inte smält den där creepy.
Nej, det var det. Jag kände det. Jag bara,
Ja, du känner han pratar till dig.
Ja.
Jag vill inte åka pick-up.
Nej, verkligen.
Nej, tack.
Ja, mäktigt Knäckta.
Ja, mäktigt. Det var också mäktigt. När man åkte Uber där borta så kom det ju en pickup ibland.
Nej, det var så. Ja. Fick man åka där bak då eller fick man åka in i bilen?
Ja. Jag kuppade mig in i baksätet.
Ja, det är bra.
På tal om att gå på is då. Heino, du var ju på is här för några veckor sedan ju, med Robin Kovacs och det som vi har sett lite av. Har du fått någon mer smak? Har du varit ute igen och gnuggat eller är någon comeback på gång?
Nej, inget sånt. Däremot så var det lite kul, han pratade ju om powerplay här som vi hade i något annat. Vi hade ju det förra veckan va? Inne i PP-inslaget. Så han dunkade in en direkt. Vi kommer ju komma till den matchen sen. Men det var ju kul att se, just att han ibland passar han ju backdoor.
Exakt.
Nu gjorde han det till Backe Olsson.
Han lurar ju hela SHL igår.
Ja, verkligen. Snygg variant. Det kändes inövad. Ja, exakt.
Hade de sett vårt program där så hade de kanske fattat det. Jönköpingspojkarna.
Exakt, verkligen. Mm. Ja, efterklok.
På tal om comeback, jag måste bara kolla. Det var ju uppe rykten här på Lead Prospect för ett tag sedan att AIK skulle få förstärkning. Att Johanna Lagus var på väg tillbaka. Hur går den här comebacken igen?
Just det, man står och velar lite. Fönstret stänger väl om en kvart typ. ja, det gör det nog. Jag brukar inte vara här i och för sig, kanske om det är lite förlängt. På grund av OS. Nej, men telefonen den är kall alltså.
Ja, det ligger kvar där. Ja. Rumor. Ja. Retired till aktiv spelare. Ja. Källa. Training with team.
Ja, det var ju så i höstas va? Man var sugen då, men så inser man sina begränsningar.
Men du har inte varit aktiv senaste tiden?
Nej. Rustningen hänger i omklädningsrummet, men jag har inte varit där någon mer.
Men de rustning är också rustig.
Det så är det ju. Ja, men det går ju lite rykten om att det kommer vara någon typ av match här där man är kallad till 4 mars va?
3 mars.
3 mars.
2 mars säger de nu.
Samtidigt.
2 mars.
Ja. Också rumor.
Ja, exakt. Jag tror
jag
att
två.
Ja, exakt. Det finns någon kallelse som är ute och cirkulerar, mer än så säger vi inte. Men då lär man ju göra comeback om inte annat.
Mm, ja. Det ser vi fram emot.
Ja, jag talar i gåtor nu, men jag tänker att det kanske är någonting vi vill avslöja lite senare.
Ja, gåtor är ju kul. Får se vad som händer då.
Ja.
Om det är AIK eller kan det vara Djurgårds comeback den 2 mars? Eller vad händer? Liksom. Det får vi se. 2 mars.
Ja.
3, 4, vem vet vad som händer då?
Ja, nej. Comebacken tänker man ju alltid på, eller hur? Den släpper man ju inte.
Nej.
Så att, när det passar. Då.
Men vi vet ju vad som hände igår. Så det finns ju så många rubriker kring de här matcherna. Jag tycker vi ska börja snacka om två lag som du kikade på igår, Johanna. Mästarna Djurgården mot vicemästarna Brynäs. Det är 16 SM-guld för Djurgården. Det var länge sedan de vann senast. Brynäs har... Ja, frågar man dem själva så har de 14 SM-guld. Går man till Svenska ishockeyförbundet då har de 13 SM-guld. Det är vi bestulna på ett guld. Det är 75 där i Skandinavien.
Just det.
När det avgjordes mot Leksand. En puck i mål som dömdes bort och sådär. Så att 13/14. Det är i alla fall ettan och tvåan. Hur möttes de igår, Anna? Vad såg du?
Ja, jag såg ett framförallt väldigt stjärnspäckat uppställning på isen. Det var nästan 5000 NHL-matcher totalt då. Mycket rutin och men två också lag med lite dåligt självförtroende liksom. Men ett lag som kom ut och dominerade. Det var ju Brynäs mot Magnus Hellberg. Om man säger så. Ja.
Det kan man säga.
Ja, det var ju verkligen det. Vann de skotten med 53-14. 51-14.
52 skott hade de på mål.
Ja, Brynäs då. Mm. På Hellberg. Så han stod ju på huvudet då. Och, det enda som stack ut i Djurgården är väl återigen juniorerna, tycker jag faktiskt. Och man har ju tappat både Josefsson nu och Hudon är fortsatt borta då. Och utan sin första lina så har de tyvärr inte så mycket mer att... egentligen sätta på isen som faktiskt kan skapa så mycket lägen. Men sen så kliver ju juniorerna fram. Både Frondell och framförallt Viggo Björk var ju fantastiskt bra igår. Alltså de syns ju och gör skillnad. Men annars så har Djurgården fortsatt problem. Mm. Och de liksom, är det säsongens längsta formsvacka?
Det är det. Garanterat.
Alltså tre månader liksom utan, vad har de? Tre poänger på 3 månader, tror jag.
Frågan är om det är formsvacka när det pågår så.
Ja, precis.
Nej, det är exakt. Vi ska förändra det uttrycket. Ja. Det är ingen formsvacka.
Nej, det här är deras nya... Det är deras egentligen kanske nivå i år. Då. Men jag vill ju kolla på den här matchen bara för att på förhand så är det ju två lag som... men Djurgården ena sidan har överpresterat och man har hela tiden kollat på Brynäs och tänkt att när ska de komma igång? Och båda har legat... Nu har ju Brynäs... ändå plockat lite poäng på slutet, så de ligger inte lika nära kvalplats längre, men de har fortfarande lite kniv mot strupen sett i förväntningarna. Och att jobba mot liksom höga förväntningar kan ju verkligen sätta lite käppar i hjulet. Men boxplay det är ju där Djurgården, ja, Djurgården gör ju 2 mål i powerplay liksom. Så det är där man ändå förlorar matchen tycker jag. Man ska ju vinna en match om man vinner skotten med 53-14 liksom, eller 52-14.
Ja.
Så att återigen, de har inte fått ordning på sitt boxplay och Djurgården, ja, jag vet inte hur bra man kan säga att powerplay är när det är Brynäs de möter. Men den matchen ska ju inte gå till övertid om man säger så. Det är ett underbetyg till Brynäs också, att inte lyckas punktera matchen. Och att Djurgården faktiskt får skapa så pass mycket farliga lägen på 14 skott som de faktiskt får och gör 2 mål också då, även om det är i powerplay.
52 skott emot sig
som
Magnus Hellberg får i det här fallet, stoppa 50 av dem. Är det inte monstermatch här nu eller?
Jo, jag har inte sett den så att jag, men Johanna kan dela ut om hon vill. Men jag delar inte ut om jag inte sett matchen.
Ja, bra, det är faktiskt hög trovärdighet på det.
Jag frågade lite om man hade mycket frilägen. Frågade Charlie ut, han sa att det var inte så mycket sån jättemycket farliga lägen liksom.
Nej, det var det inte. Nej. Det var mycket spel med puck i zon, skott utifrån. Exakt. Så det var inte alls liksom så här monsterräddningar. Men sen så de låg på mycket, hade mycket zontid men, och skapade en hel del farliga lägen. Men inte liksom så att han stod på huvudet. Men en sidonot bara då. Men när jag spelade min första match i SDE, när de gick upp i SDHL 2016, då hade vi 93 skott emot oss.
Oj, på en match?
Ja.
Hur många släppte ni in då?
11, det är inte så mycket.
93 skott.
Ja. Lovisa Bernsson stod på huvudet då, kan man tycka, eller?
93, 90.
82 skott.
82 rättningar.
93, 11, eller 93, 11, 12 skott tror jag va? Ja.
Det måste ha någon form av rekord ju.
Ja.
Hur var det att spela den matchen?
Det var mycket zontid i egen zon.
Ja.
Ja. Det var några långa byten. 3 minuter.
Oh, shit.
Ah. Så att du hade 33 minuter?
Nej, det var några 3 minuter. Där, långa byten i egen zon.
Ja.
Så man hade lite syra.
Oh, ja.
Det är inte Leon Bristad, 36,7 sekunder. Där vi kom fram
till, utan det var tre... man fastnade några gånger.
Innebandybyten ju.
Ja, det var ju det. Så att, det var helt galet. Det har man inte varit med om sen dess.
Nej, jag förstår.
Nej, men lite så då, övergripande analys utav matchen. Och lite stöld då, helt enkelt.
Djurgården slog Brynäs, ordinarie speltid, 1 november. Därefter har de alltså i ordinarie speltid vunnit mot Linköping den 20 november. 25 november slog de Färjestad med 1-0. Och efter det så slog de ju Färjestad här i början på januari när det var stor kris i Färjestad.
Mm.
Första matchen sen Jörgen fick lämna. Det är enda 3 poängarna.
Mm. Ja.
Sen 1 november.
Mm. De ska ju greja det där med 8 poäng va? På HV. Men jag tycker ändå det är... Det är riktigt fritt fall alltså.
Ja.
Och det är inte så här, det är torsk och torsk. De är ju helt överkörda skottmässigt varje match.
Ja, exakt. Och Brynäs som sagt.
Det är nästan det som är så här, det ser ju sjukt ut.
Ja,
alltså det är inte första gången han är runt 50.
Nej.
Alltså han ligger ju där.
Ja, exakt.
Undrar vad han sitter, kolla det.
Alltså. Ja, hur många snitt.
Hellberg snitt.
Skott på mål.
Och 49 skott redan. Rätt ska vara rätt.
Ja,
inte 50,
exakt.
49 skott redan. Men Djurgårdens första 19 matcher, alltså första halvan av säsongen som så långt som den är nu då.
Ja.
Vi pratade mycket om det här med skotteffektiviteten i början. Det var det som räddade dem. Första halvan då var de alltså 13,46% i skotteffektivitet. 2 i ligan. 58 mål på 431 skott. Senaste 19, 8,5.
Mm.
Tvärsist.
Mm.
I skotteffektivitet. 39 mål på 459 skott. De har skjutit fler skott, gjort färre mål.
Mm. Hudon.
Hudon, ja.
Ja, det är nog
han
mycket. Ja, faktiskt. Ja. Verkligen. Ja, det är Hudon och Josefsson som var borta igår nu då också. Sen så har man ju fått in lite nya spelare. Palve var ju tillbaka igår igen som center och Kryger var tillbaka.
Mm.
Och de hade fullt lag i princip och Kylington var tillbaka men han spelade inte så mycket. Han verkar
petade.
Ha kanske lite petad och oklart om det var skadekänning eller om det var att man kanske inte heller, man är väl inte i toppform när man kommer tillbaka som skada.
Han själv påstår att det finns, han har haft en spricka, fraktur ju, och att det är fortfarande inte helt återställt och att han spelar på lite smärta och sådär, att det påverkar, men det var av sportliga grunder som han inte var med, men det påverkar.
Ja.
Kul grepp också av Brynäs knäckta inledningsvis av matcherna.
Vad tänker du på då? Ja, okej. Att de har identifierat att Greve kan vara en het kille och så satte de upp Luke Witkowski i backen då. på teckning där istället.
Mot ja, verkligen så. Luke Witkowski sa ju själv efteråt, om det var nu till Gefle Dagblad, att jag spelar ju halva min NHL-karriär som forward, så jag har tjatat på forward. Jag har ingenting med Greve att göra. Jag vill bara spela forward.
Sjukt kul att Greve klev rakt i fällan också, så här direkt utvisning liksom.
Ja, men Hurden Abris pratade med Johan Larsson efteråt, så sa han ju att vi vet om att Greve är stöddig liksom. Sen sa han att nej, det är upp till coacherna om det var planerat eller inte, men det är klart att det var planerat och de fick ju ett powerplay med sig direkt.
Ja, sjukt.
Även om man kan tycka att den var lite billig. Det var en klubba som kom upp högt och Greve var inte helt nöjd med det.
En liten detalj som går maximal utdelning i form av att de fick med sig Greve ut i utvisningsbåset. Så här sa Greve efter matchen.
Det blir förlust trots allt för Djurgården. Brynäs vinner 3-2 i förlängning här. Känns det ändå som ett steg framåt för era sida, Albin Greve?
Ja, men det tycker jag. Jag tycker att vi gör en bra match. Tävlingsfighten är bra. Vi har en bra långa anfall där, men tyvärr så blir torsk.
Brynäs vinner ju skottstatistiken, förkrossade 48-14 där. Hur tycker du det speglar matchen?
Nej, inte alls egentligen. Tycker jag att det är en jävla match. Båda har långa anfall och sådär. Sen så självklart kan vi skjuta lite mer när vi får lägena och sådär. Men speglar matchen gör det inte.
Du fick byta omgivning där också ganska snabbt in i ny kedja med Palve och Blomgren.
Ja, det spelar ingen roll vart jag spelar. Jag försöker bara göra min grej och gör det jag är bra på.
Det kändes som ni hittade rätt bra kemi då där?
Ja, men jag tycker vi hade lite bra snurr och skapade en del bra lägen och sådär. Så att nej, det är bara att jobba vidare.
Det hände grejer direkt på första teckningen där också. Blev du förvånad när Luke Witkowski kom upp och ställde sig bredvid dig?
Ja, det var väl rätt tydligt vad de försökte göra där. De försökte väl göra någon... försökte få igång det från start där och tråkigt att domarna föll i fällan.
Hur ser du på den utvisningen?
Nej, den tar inte ens i ansiktet, så jag fattar inte vad det är för utvisning egentligen. Men ja, det är som det.
Det har varit mycket snack om förstärkningar och sådär i SHL här. Tycker du att det är en förstärkning?
Ja, det tycker jag. De höll på egentligen hela matchen och det är tråkigt. Domarna går i fällan gång på gång. Så att, nej, det är någonting vi bör göra någonting åt.
Okej, stort tack.
Tack.
Vi ska rulla vidare med ett inslag från Unibet.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Hockeymorgon och Unibet har ju ett samarbete. Varje program så plockar vi fram ett spel som vi boostar oddsen på. Nu har vi valt att lägga fokus på ett av lagen vi pratade om precis, nämligen Brynäs. Och vi tror att deras bortamatch mot HV71 imorgon kommer att sluta med seger för hemmalaget HV eller att det blir oavgjort under det ordinarie tid. Vi tror också att det blir målrikt, över 6,5 mål. 580 gånger pengarna har vi tryckt upp nu till 725 gånger pengarna. Och HV71 såg vi igår göra mängder med mål. Brynäs har en stark offensiv. Brynäs lite på gång. HV lite på gång ännu. Poäng i 4-5 senaste matcherna.
Mm.
Ja, ja.
Ja, men det är ett bra, kul spel.
Verkligen. Och HV71 är ju behov av att göra många mål och få med sig poäng här nu alltså. Mm.
Här spelade hade ju funkat igår mot Linköping.
Ja.
Ja, det är sant.
Så, inte omöjligt.
Uh-huh. Nej, men det är exakt. Och ja, som sagt, HV71 på gång här. Nu får vi se om de lyckas få med sig segern imorgon då. Unibet.se/hockeymorgon. Glid in där. 18 års gräns är det som gäller. Upplever du eller någon i det närhet problem med spel så finns ju stödlinje.se såklart.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare. För spelare.
HV71, ja. Märklig match igår, knäckta.
Ja. Ja, drog iväg till 3-0. Sen blev det liksom, ja, kollaps. 3-3. Mm. Får ändå 4-3. Sen tar det typ 18 sekunder. Blir det 4-4 och så löser de ändå. 2 poäng. Men det är väldigt tydligt att det är 2 lag med liksom... som ligger där de ligger i tabellen. Dels att Linköping kommer ut så svagt och sen att HV liksom tappar en 3-0-ledning. Mm. Vilket förvisso är det svåraste man kan leda. Med inom ishockey.
Ja, det är många som har claimat att de var först med att säga det där ju. Ja. Eller så är det vi som claimat att de var först med att säga att det är det svåraste att leda med 3-0. Jag vet inte vem som var först. Men i alla fall, den första perioden som HV gör, 3-0 går de upp i ledning hemma mot Linköping. Det är en match som vi på förhand har målat upp som wow. Mm. Och HV71, wow, vilken möjlighet de har här. Allt egna händer på något sätt. Mm. Ledning med 3-0, men tappar då den ledningen. Jag blir liksom inte riktigt klok här på HV71. Så mycket, alltså, skapas en 3-0-situation här, men inte lyckas hålla den. Varför blir det så här nu, tror du?
Nej, men det är väl det här klassiska, man slutar spela, eller man lägger sig på försvar, vi behöver inte jaga någonting och allt det här, och man liksom, samtidigt som Linköping kanske tar sig en ny, liksom, fan, nu får vi ta tag i det här, och så sätter de gasen i andra perioden där, och då kan det lätt se ut så där. Alltså, det handlar om att inte ge bort momentum, och det är ju det handlar om, liksom. De bästa lagen ger sällan bort, liksom, stora momentum. Mm. Och det här är ju två lag som är lite skadeskjutna, som Knäckta säger, och då kan det vända så fort. I början när HV kommer ut, de känns liksom minst hämmade av vikten av matchen. Mm. De flyger, de ser lediga ut. Det är lite Axel Rindell där, är ju riktigt bra den här matchen. Säljer några riktigt fina skottfinter och Lia backdoor, och så smäller det liksom. Ja. Men sen är det omvända roller i andra perioden, där det är... Där är ju liksom, fram till, jag tror i slutet av 5-6 minuter in, eller i andra, så kommer HV igång. Sen tycker jag HV ska nästan ha 3 poäng om man kollar på. De får ett självmål emot sig. Mm. Och sen så har du ett mål som faktiskt Sandström ska ha i slutet. Ja. Alltså efter en...
Så att, är Karlströms mål där, eller?
Ja, den ska han ju ha. Liksom.
Backen är ju också helt fastfrusen i sig. Liksom.
Ja, och liksom han är väldigt... Alltså, han måste ju vrida ut lite mer och sådär. Men så att... HV, jag tycker ändå HV var ju närmast segern. Så är det. Mm.
Men Johanna, hur mycket press tror du är på de här killarna nu? Eller hur mycket har det med saken att göra att de inte lyckas hålla ihop en 3-0-ledning mot Linköping, ett och lagen de jagar?
Mm. Alltså, jag tror mer att det handlar om, liksom, båda de här lagen har ju inte hittat någon typ av så här, konsekvens i sitt spel. Alltså sin spelidé, och att det ser kanske ganska olika ut från match till match. Så att man går väl oftast mycket på energi. Så de kommer ut, de har hemmaplan och det är ett derby då. Så de kommer ut med hög energi. Men sen så har man inget spel och, alltså, tillräckligt bra spel att falla tillbaka på. Så då kommer Linköping ut med energi. Att man går in och kanske får en utskällning och knyter näven och tänker att okej. Så då går de ut och dominerar med energi. Och sen blir det ändå så att man inte liksom riktigt kan falla tillbaka på att okej, vi vet vilka markeringar. Alltså alla mål förutom 2 då, varav ett självmål, görs ju i genomspel genom hela zonen på backdoor. Och det är ju så här, markeringsmissar, väldigt enkla. Men det ser liksom inte bra ut i något försvarsspel. Utan man kanske överspelar lite, man är övertaggad, man känner att man snarare kan liksom göra sitt bästa. Men inte göra det som man ska göra kanske. Mm. Och då, det är väl ofta så det ser ut. Eller då det blir såna här matcher som det svänger. När man har två lag som men går mer på energi än på system typ. Mm. Men också, alltså, det är ju mycket press såklart.
Men nu snackar vi negativt här om HV71. De kommer ut och vinner med 3-0, vilket blir deras räddning. Knäckta, de tar ändå 2 poäng i den här matchen. De har ju en spets som de värvade in förra året, Jonathan Äng, som gör både första målet och avgör sen, kan göra saker på egen hand. Och faktum i verklighet är ju att HV71 närmar sig. Det är 3 poäng upp till Örebro på säker mark. Så att de får ändå med sig 2 poäng i matchen.
Ja, man blir väl lite färgad av att de ledde med 3-0. Ja. Då tänker man att det ska vara 3 poäng. Men det är ändå 2 vunna poäng. Örebro tog bara 1 poäng. Så de knaprar in 1 poäng där då. Och hade Linköping vunnit så hade det varit 10 poäng mellan HV och Linköping. Nu är det 6. Mm. Vilket förvisso är mycket. Men det var ju en klassisk 6-poängsmatch här. Hade det var 4 poäng.
Men du vet, det är 14 matcher kvar. Kolla på det. Jag tror att det är jobbigare för Örebro och Linköping. Alltså, HV är ju vana att spela måste-matcher nu. Mm. Jag har spelat det i 4 år, känns det som. Mm. Med negativt kval och allt där. Så här jämnt, har det varit så här jämnt någon gång, eller? Senaste 10 åren, typ. Alltså i bottenstriden med 14 matcher kvar.
Nej, alltså, vi gick igenom det ganska nyligen. Att senaste
Leksand kan ju klara sig också.
Ja, men senaste 10 åren har lag som har legat näst sist eller sist vid jul. Så 2 lag kravlat sig upp. En gång var det ju Rögle som var jumbo. Mm. Jag tror det var 2017, va? Då gjorde de en supervår och tog sig upp på säker mark. Och en gång var det... Det var Oskarshamn, va, som 13:e plats, som lyckades kravla sig upp.
Ja, precis.
Men då jämförde... Sällan. Nej, men har vi jämfört poängen? Det är det. Har det varit så här jämnt poäng? Oskarshamn, det är alltid 10 poäng. Det har ju varit 3 poäng hela tiden, eller 5. Ja. Och... Så att det, jag menar att det är så jämnt från 11, vad blir det? Till och med Djurgården är indragna.
Ja, ja, ja.
Alltså det är 14, det är fan 40 poäng. Det är hur mycket som helst att spela om.
Det är 10 poäng upp till att ligga strax under topp 6 liksom.
Ja, men, ja.
Ja, 42 poäng.
42 poäng att spela om liksom. Ja. Det är mycket. Och du vet, 3 poäng där på... Om ja, men Örebro tror jag liksom. Sen är de också som, jag tror det var Simon som sa det här. Alltså, de är ofta bra när de ligger där på gränsen. Så vinner de 3 matcher och sådär. Och gör en ganska bra match nu mot Växjö också. Så. Sen gör man inga mål, men man spelar väldigt bra defensivt.
Ja, det såg vi förra året. Örebro superstart. Tappade allt. Knöt ihop
den. Ändå. Ja.
Men tänkte på det inför den här matchen. Jag pratar mycket om ödesveckor för HV. Men de här 3 kommande matcherna, nu mötte de Linköping som låg just ovanför. Sen mötte de Brynäs som nu gick upp lite, men de var ju också indragna där. Och sen är det Örebro. Så de möter liksom konkurrenterna. Det är inte bara att de kan plocka poäng i bottensidan, de kan beröva konkurrenter på viktiga poäng där. Så framförallt då matchen mot Örebro kan ju bli otroligt intressant.
Torsdagarna nu för HV71. Torsdag igår, nästa torsdag Örebro. Och HV71 har just nu tagit poäng i 5 av 6 senaste matcherna. Örebro har förlorat 6 av 8 senaste matcherna.
Det här är ju måste matcher. Det är de måste vinna. Alltså så.
Hur viktig är form? Hur viktig är form här och nu? Men, för slutet av serien.
Ja, men mycket handlar väl egentligen om att liksom släppa axlarna lite grann. Och form ger ju självförtroende. Så det är klart att... men då har man ju någonting att luta sig tillbaka på i alla fall. Att man vet att man kan vinna matcher. Även om man kanske inte är helt nöjd med spelet eller säsongen eller vad det än är. Men har man såklart en lång förlustsvit så har man ingenting att hänga upp sitt spel på. Eller sitt självförtroende alls. Så det är klart att det är viktigt med form. Absolut.
Ja, kan form vara avgörande här då?
Absolut. Jag sitter och tänker så här, det är många parametrar. Men jag sitter och tänker, Leksand har ju en fördel att man har målvakt som kan vinna matcher själv. Jag tror att jag kollade, han har stått, senaste 10 matcherna har stått 9. Eller i 9 senaste matcherna har man tagit 15 poäng. De slängde in Hellsten en match hemma. Då torskade de ju mot Skellefteå. Så att, och det poängsnittet tror jag att då är man liksom skitsamma. Det lär du säkert någon tabell på senare. Men man har målvakt. HV har inte riktigt det tycker jag. Alltså Sandström är stabil. Men... Han gör inte jätteskillnad, men han förlorar ju inte matcher. Han tar ju poäng uppenbarligen.
Alltså nu har han stått 8 matcher. Lasse stått 2 senaste tiden här.
Ja.
Är Sandström etta nu?
Absolut. Just nu är han ju det. Men du vet, det är 4 mål och de vinner ju för att de gör mycket mål. Men det är väldigt mycket. Om man nu ska kolla på de här. Örebro, de vinner inte varje match. Nej. Nu förlorade de väldigt tufft Skellefteå borta här. Men de släpper in lite mål. De har ofta, det är ju försvaret. Om jag tänker, vilka ska klara det här nu? Vi pratar form. Så känns ju Örebro lite tajtare. HV är frejdiga. Liksom, de har äng, det smäller lite men släpper in mycket mål. Leksand, Gidlöv. Linköping kan bli indragningen där också. Alltså.
Intressant statistik vad man nu ska dra för växlar av det efter matchen nu när Leksand har ju förvisso också släppt in mycket mål och förlorat 3 raken innan det här.
Absolut.
Men 7 senaste segrarna har 5 varit nollor. Så när de väl vinner till då håller de nollan.
Ja. Exakt.
Ja, och det är mycket tack vare Idlöf men också säkert mycket tack vare, vi har pratat om att de har en bra självbild. Alltså de vet vad de behöver göra och komma ihop. De är liksom nyktra i sitt sätt att se på vad det är de behöver göra och hur de behöver spela på något sätt. Och det kommer kanske inte räcka för att de känns ändå relativt avhängda. Men det kan i alla fall räcka till att verkligen göra det tajt. Alltså in i sista minuten i princip då. Tror jag.
Ja. Kikar man på hur det har sett ut de senaste... Ska vi börja med 10 omgångarna då? Det här är alltså 10 senaste omgångarna.
Just det.
Och då har vi Frölunda och Skellefteå i toppen såklart. Om man ser då till hur många poäng de har tagit 10 senaste matcherna och omvandlar det till hur det skulle se ut de kommande 14-15 som är kvar. Då skulle vi få en tabell där Frölunda, Skellefteå, Växjö, Malmö, Rögle, Luleå hamnar topp 6. Timrå, Brynäs, Färjestad, Linköping, play-in, Djurgården och HV spelat klart. Leksand, 13:e plats. Örebro är jumbo.
Det här är ju oerhört intressant. Jag tycker ändå att det här säger mest alltså om vad vi har att förvänta oss.
Så är det ju.
Ja. Och det är ju där vi är nu. Ja. Vi är ju inte där vi var i höstas liksom.
Nej,
alltså man kan ju inte leva på gamla meriter. Utan nej, det är ju det här man behöver kolla på.
Och det vi pratar med Djurgården, skotteffektiviteten, Charles Hudon, räddade dem i början. Det gör det inte nu. Nu kommer de klara det ändå, en liten här. Men ser ni Örebro som det absolut formsvagaste laget i SHL nu, spelmässigt? Du var inne på det här, de gör bra prestation mot Skellefteå, tappar en 3 poäng där sent in i matchen. Igår en bra prestation.
Mm.
Men när det handlar om poäng i slutändan ju.
Jo, men samtidigt, återigen, man stänger ner, man spelar Skellefteå borta, var det va?
Ja.
Och liksom håller nollan fram till 2 minuter kvar. Man nollar Växjö, liksom, fast sen måste man göra mål också. Kan ju nolla och vinna hockeymatcher. Men jag tycker ändå det finns, de är ju ganska ramstarka defensivt. Så att, ja, jag tror inte riktigt det kan, jag tror att de kan greja det.
Det är väl också lite de här då nyckelmatcherna. Alltså så här, om alla håller sitt poängsnitt så kommer det ju komma ner till vilka matcher man tar poäng i. Alltså vinner man mot de lagen man har runt omkring sig eller liksom så här, vilka vinner vilka matcher? Det är ju det kommer komma ner till om alla fortsätter hålla samma snitt och vinner lika många matcher.
Mm.
Så då handlar det om att liksom vinna de matcherna mot lagen som ligger precis framför dig.
Mm.
Eller precis bakom dig.
Mm. Mm. Leksand, Djurgården, HV, Örebro och Linköping måste ju slå på slutspelsfokus nu.
Mm.
Nu handlar det liksom att det här är det är de viktigaste matcherna på hela året. Det är klart det. Ja, det är inte svårt att räkna ut. Men ändå, här måste vara slutspelsfokus. Mm. Typ gå in i en bubbla.
Ja.
Jag vet att när typ lagen går in i slutspel, när jag jobbade uppe i Umeå och pendlade till Skellefteå, där blev det liksom pansarväggar. Du kom inte in där i det omklädningsrummet. Du kom inte in om det var rörmokare och det läckte i någons lägenhets... Alltså, det var fokus här och nu.
Mm.
Det fokuset måste ju de här lagen ha nu.
Verkligen.
Stäng rörna, lås in er. Flytta in på hotell för att undvika förkylningar. Alltså, verkligen slutspelsfokus.
Mm. Mm. Och vi har väl 4 matcher till ett litet OS-uppehåll också.
Ja.
Efter det, då är det kanske de där väggarna du pratar om.
Men hur långt är det uppehållet? För det ser inte ut som att det är ett stort uppehåll.
Nej, det är väl inte. Nu har jag inte det framför mig. Men
det är det.
Ja, det, för det är ju matcher, men det är lite färre då, helt enkelt. Mm. Ja. Men nej, det handlar ju om detaljerna.
Mm. Ja, nog om det då. Vi har ju haft en händelserik utveckling i Karlstad under ett par veckor här nu.
Mm.
Det har varit ett Färjestad som har gjort sig av med Jörgen Jönsson, som dök upp igår förresten, i Örebro. Där hans 2 gamla lag möttes, Örebro och Växjö. Innan vi går in på Färjestad då. Och tänker om det, vi såg att han stod och snackade lite med den gamla legendariska spelaren Niklas Lidström.
Ja, 2 ikoner där. Det jag tänker är att det är väl logiskt att han dyker upp i en annan arena än i Löfbergs kanske. Det hade blivit ännu större uppståndelse om han
ställer
vandrar
runt. Ställer sig
knacken. Ja.
Men det är klart man hajar till lite. Men på tv-bilderna såg han ju ut att må bra.
Ja, ja.
Sverige. Två gamla lag som han har coachat, så det var väl logiskt att han tog en avstickare där.
Mm.
Ja. Tror vi att han är aktuell för någon liten roll eller?
Ja.
Det är väl ett riktigt långskott om man skulle säga så.
Ja.
Även om det går tufft för Örebro.
Man kanske vill luta sig tillbaka och fundera lite på vad man vill göra och inte hoppa rakt in i någonting nytt.
Ja.
Hålla lönen ett tag till.
Ja. Jag ska bara lägga in här att Skellefteå kommer landa på 113 poäng.
Ja, just det.
Mm.
Enligt det.
Vad hade Frölunda?
120.
Ja.
Så att det är, men Skellefteå formstarkaste laget just nu.
Mm.
Ha, nej, men in på Färjestad då. Nu har de haft första träningsveckan med Kärn. Han kom ju in i ett tempo där det var match. Kommer inte ihåg om han reste eller inte, men en dag emellan och så ny match. Nu har de fått träna här ett par dagar. Och Henne, du kikade på matchen igår. De mötte Luleå Hockey.
Mm.
De vann till slut efter straffar. Och många straffar. Emil Larsson var grym i målet.
Han var grym.
Men fanns det någonting du kan lyfta ifrån Färjestad såg ut igår kontra hur de såg ut innan?
Ja, men de fortsatte flyga första perioden. De går ju lite, det känns som de går lite hårdare med i forechecken. Alltså de går nästan hela tiden.
Ja.
Med Jörgen gick man ju också på hemmaplan och sådär. Men man kanske tog hem, alltså man tog hem när man liksom inte... Då var det mer så att ser de ryggar, då går man liksom. Och det här klassiska. Och hade de full kontroll så tog man hem. Här så går man fast de har full kontroll. Liksom. Man är högre upp i banan med hela laget egentligen. Och det blir man ju lite sårade på också, tycker jag. Så att Luleå har några bra omställningar.
Mm.
Men första perioden är ganska jämn. Andra tycker jag, då är Färjestad bra. För då är de, har de lite bättre avvägningar. De fortsätter gå. Men det är en grej. Det andra är ju att de följer ju hela tiden. Det är också en grej man har sett. Sen kan det också vara så här, du vet, nu är vi av med plåstret och nu flyger vi och så där. Så det är fortfarande tidigt och man kommer från en 7-0 vinst och så där. Men, ja. Och då är det lättare att följa. För jag tycker ju längre matchen går så avtar det lite. Det här med att man följer varje tackling och allt det här. Men sen urspelen ser man ju att det är Rögle. Det är kopia av Rögle. Han har inte förändrats ett skit.
Är det så?
Ja, det är weak side. Det är flera gånger i matchen där man ser liksom... framförallt under press då. Urspel, inte samlade uppspel då. Utan du får en press. De lägger dumpar på back in på framför mål, den andra backen liksom, ja, ska ta pucken, rimmar weak side, ja, alltså lägger den i sargen, det är liksom inte back utan man lägger den i sargen, du har en forward då som står på sargen då och ska ta emot den här som backen då rimmar, en forward då, han skarvar den ut då på centern som kommer i mitten, eller så skarvar han den liksom nästan vallar den i sargen på två spelare som bara ska flyga i mittzon. Så att om man tänker, Jörgen var ju mer för att vårda pucken i egen zon. Alltså det behövde inte alltid gå så fort, utan det viktigaste är att äga pucken, vårda pucken, kontroll. Abbott känns som det är skitsamma. Alltså bara pucken hamnar i mittzon. Lite så.
Lever lite på fart då? Alltså.
Ja men exakt. Lite mittell typ, fart och sådär. Och det behöver inte vara så kontrollerat. Bara den hamnar där. Sen om du, för jag såg, antingen vallade de via sargen då. Ja. På spelare som åker i mittzon. Den här, det är en forward på sarg då. Mm. Som vallar. Det är han som liksom får pucken. Eller så spelar man snett bakåt på centern. Mm. Eller så lägger man den då liksom att han kan åka på den i mittzon.
Man vill ha
den framåt.
Man vill ha både center och bort, alltså weak side forward som kliver. För exakt. Då kommer den spelaren på sarg kunna stå, komma in i en tredje gubbeposition. Sen, det är den som tar det. För han står ju ganska still oftast då.
Just det,
Man kan aldrig hämta upp den med fart. Man behöver liksom, och kanske ganska lågt också. För det blir ganska svårt att försvara mot det också. För att då måste ju motståndarlaget sätta ganska hög press på ett okontrollerat puckinnehav.
Ja, just det.
Det är ju ganska svårt. Alltså du behöver antingen markera stenhårt eller så behöver du släppa blå linjen också. Ja. Och då med
det här är så här lite, den är lite högre upp, men det blir så att inte, så backen är lite rädd om den ena backen, om den ska pincha eller inte.
Ja, det blir mitt emellan om du ska pincha eller om du ska gå ner. Eller släppa blå linjen.
Ja. Mm. Och det är väldigt jobbigt att möta två spelare som går full fart. Och det är liksom så att det, men min känsla är, den ska ut i mittzon. Det är liksom, det ska gå fort, pucken framåt, mittzon. Och sen offensivt så ser man också att, jag tror att det är Karlberg där va, som...
Jag knäckte in någonting där va?
Nej, jag tänkte bara, ni pratar mycket om weak side, förklara varför det är weak.
Ja, hur säger man det? På...
Icke-pucksida kanske.
Icke-pucksida, exakt. Det är faktiskt svårt, jag satt och tänkte på det innan programmet. Hur förklarar man det?
Men det är
svaga sidan. Ja.
Men att där pucken inte är helt enkelt.
Weak side, direkt översättning.
Weak side, east side, west side.
Ja, och pincha är när back kliver ner och markerar på sarg, är det ju.
Pinch. Ja, exakt. Pinch. Man går ner och liksom ska stå upp då på sargen där, offensiv. Eller liksom. Men det som blir också är att de försöker åt båda hållen. Går ju lite långsamt, men då är det ofta ett tecken på att de har tränat det. För, alltså att det går ibland, det blir inte 100, men... Det
tar lite tid nu innan sätt.
Exakt. Mm. Allt går i slow motion. Men det var väldigt tydligt att det var Rögle... rakt av liksom. Och det var kul tycker jag att se. Mm. För det var absolut
precis
inte med Jörgen.
Precis det här jag ville, när jag frågade nu. Precis, det här är ju exakt det man vill höra nu.
Ja, och sen också i offensiv zon, jättemycket växlar på backarna. Och det kommer nog att jag tjatade om att det var väldigt sterilt innan. Sen började man började addera, alltså att involvera backarna mer i slutet med Jörgen där. Men det var fortfarande väldigt... destruktivt, defensivt tänk liksom. Riskbedömningen är väldigt låg liksom. Här är det mycket mer risk, men man blir också mycket rörligare i anfallszon. Så att är du med? Alltså backarna, man växlar hela tiden, för då tappar du den så har du ju en rush mot dig. Ja. Och det vill inte Jörgen. Men det är Cam Ham, han är typ, blir det fel, ta tillbaka bara.
Ja, men det är avvägd risk, exakt. Alltså, så här, om du vet att du till exempel alltid har, alltså att du har, lägger mycket ansvar på tredje man högt. Då. Både typ de här urspelen som är ganska riskfyllda också, där man inte har kontroll över pucken. Men man kanske har en högre procent av att spela ur i egen zon än vad man hade innan. För att det funkade ju inte jättebra innan. Det var ganska liksom stelt då, och... är kanske ganska hög liksom, procent där man inte spelade sig ur. Jämfört med att nu så lägger man mycket ansvar på att okej, men det löser sig för att vi har en plan B. Alltså att vi går hårt och vinner fler puckar än vi förlorar. Men när vi förlorar dem så vet vi vad vi ska göra när vi tar hem.
Mm. Ja. Mm. Det jag tar med mig från det här, en av delarna, det är fart. Vi spelar med fart. Jo, det är många i det här laget. Jocke Nygård, men Marian Studenic, som har fastnat i Färjestads spel den här säsongen, har mål i 3 raka matcher nu. Mm. Vad såg du av honom då?
Nej, men han var bra. Både han och Tomasek var bra. Liksom sett till matchen, den som stack ut var ju faktiskt Luleå. Och Neil var riktigt bra den här matchen. Men Tomasek, Studenic var ju bra. De stack också ut.
Men kan man säga att Studenic passar bättre nu?
Ja, absolut.
Och det lilla vi har.
Ja. Och det sa vi förra gången också. 7-0 match. Alltså tjeckerna var ju Sahorna. Alla... Både Thomas, ja men tjeckerna helt enkelt, även Sahorna, Adela Sahorna där. De har ju fått ett lyft, de spelar ju tjeckisk hockey nu. Det ska bara flygas liksom, jag menar, jag har ju sagt det, rim, alltså lägg i boards out eller skarva på i mittzon. Det är tjeckisk hockey sedan 89 liksom, det är bara, och så flyga, alltså rushlag liksom. Så de älskar, du vet, de är ju så här.
Ja, exakt.
We love Canada.
Folk i Karlstad sitter ju djupa.
Ja, nej, men alltså, och lite så här, nu får vi se när det här läget, för att Mitell, de vann serien och allt det här, så att man ser ju bättre ut, man vinner skotten stort, men fortfarande frågetecken netfront, och det är det jag har sagt med Färjestad hela tiden. Offensivt, det kan bli Jack som kan bli växa fram till en bra vinnarlösa. Mm. Men nu förlorar man. Man har Allard, gör ju 2-1 målet. Han står ju som en back, bara bromsar på en tekvariant. Bromsar och bara dunkar in den. Där är man inte starka. Man är lite mjuka framför egen kasse, fast man har så stora backar.
Ja, de har ju den speltypen.
Ja, och även offensivt. Så att, återigen, vi får se när folk börjar läsa Färjestad och det här flygande och... Jag tycker ändå Luleå gör en bra bortamatch. Vard är fruktansvärt bra. Larmi också. Så att, rättvist ändå, 2-2. Men kanske lite fördel Färjestad ändå.
David Tomasek, som du var inne på. Han har nu gjort 8 matcher sen comebacken. 4 mål, 3 assist. Det knäckte ju, det är ju en succé comeback för grabben.
Ja, motsvara förväntningarna. Får man ju verkligen säga. Och en X-faktor med sin offensiva spets liksom, som kanske i slutändan gör att de tar de här poängen och övertidssegrarna, även om inte han avgjorde det här nu.
Men nu ska vi se, då har Cam alltså förlust första mot HV, seger.
4 poäng, nej 5 poäng.
Ja. På 3. Och Studenic gjort mål i alla de här 3 matcherna.
Ja, nej, det är nog ingen slump som du säger, Heino, liksom de spelartyperna, att de trivs bättre under 5.
Alltså det är lättare att, och spela med glädje offensivt än att spela liksom defensivt. Och det kanske inte passar dem. Liksom. Det känns som det passar dem bättre. Ja, vi får se. Men de ser mycket bättre. Jag tyckte att Gabriel Karlsson var riktigt bra också.
Okej, det är en spelare som har fått kritik.
Ja, och han var bra den här matchen. Han hade någon inbrytning jättenära ledningsmål i tredje och på en backväxel. Mm. Så att de kanske trivs med nu att de får röra på sig lite.
Ja,
och vara med i offensiven.
Lite mer förtroende att alltså, agera liksom, på känsla också.
Exakt, inte bara stå still på blommor.
Nej, exakt.
Lägga ner liksom.
Nu får vi nog åka till Karlstad med tyngde här efteråt, för nu kommer de sväva iväg upp i luften här nu. Och
nej, men de flyger. De flyger igen. Och, absolut, de flyger igen. Men återigen, netfront så är de lite svaga. Det är Larmi jättebra att rädda dem den här matchen också.
Att byta coach mitt i säsongen, det kräver ju bara att man bryter negativa mönster. Ja. Alltså som då man har identifierat tillsammans kanske. Och liksom få lite självförtroende i laget. Och det ser ut som att fler spelare än tidigare har haft i alla fall. Det handlar inte om att liksom revolutionerande bygga om hela deras sätt att spela på. Utan det handlar ju bara om att bryta dåliga beteenden och dåliga mönster och få alla spelare att kanske känna lite mer förtroende.
Sen är det ju så här, Jörgen satte ju ändå en defensiv, det får vi igen i Färjestad, eller hur?
Ja, det var ju problemet förra året.
Ja, och det satte man. Ja. Och sen så var det lite för destruktivt och tråkigt och han var tjura ihop och sådär och man torskar matcher och så här med udda målet och så. Nu kommer Abbott in och flyger alla, det blir intressant. För nu är det en ganska bra, nu flyger de, men de har också en ganska okej defensiv som Jörgen satt. Mm. Kommer de hålla i den defensiven? Mm. Så vi får ju se hur duktiga de är, hur bra defensivt är Cam också. För över tid så kanske, är du med? Kanske de börjar tumma på det här och bara så blir det Mitell. Och sen,
verkligen.
Vi får se.
Verkligen.
Du kan inte få mycket bättre.
Nej, verkligen inte.
Jag blir hur taggad som helst.
Nej, men de är med, de kommer utmana.
Gott snack om Färjestad, oavsett om man hejar på dem eller inte.
Färjestad har ju truppen för att utmana, men problemet är ju att det är ju otroligt svårt för lag som kommer i den här delen av tabellen att gå hela vägen. Rögle var ju nära, men gick ju inte hela vägen när de tog sig ända från play-in där, va?
Men även för ett lag som Färjestad som har den erfarenheten då, och alltså både så här, i hela föreningen tänker jag, och även på i truppen. Det är inte ofta att sådana lag hamnar i play-in.
Nej.
Det blir intressant att se när ett lag hamnar där. Vad kan man göra då?
Jo, men sen är det också just de två lagen som är i toppen. Det är Frölunda och Skellefteå i år. Mm. Som,
det är jobbigt.
Guldvittring i Skellefteå.
Ja.
Så, ja. Du tänker så.
Ja, det är de får. Liksom.
Du vill inte hamna i play-in. Alltså, det är lite slutspelskaraktär som måste infinnas även från de som är 7-10 nu. För du vill inte ha Frölunda eller Skellefteå.
Nej, precis. Nej, verkligen. Att, nej, då är det rätt kört liksom.
Ja, välter du en av dem, men sen ska du ta nästa också för så
nu
det är tufft.
Nu tappar jag namnet på han gamla roliga tränaren i Calgary. De gick för wildcard-platsen i NHL för 3 år sedan tror jag, 2 år sedan. Och så var det Vegas som var så oerhört bra då. I alla fall han sa i alla fall inför slutspelet, vi kommer gå för att inte möta dem. Möter vi dem, då är det 0-4 och fram med golfklubborna.
Ändå självinsikten liksom.
Det är slut med att de mötte dem och åkte med 0-4.
Bra.
Det
är
så att det är som du tänker.
Ja, det kan också vara.
Det kan verkligen, man måste våga drömma.
Ja, verkligen. Men det var ju kampen om tronen igår. Jag satt och funderade lite igår på folk som ska använda sitt mediala utrymme för någon form av maktdemonstration. Men jag skiter i det. Jag skiter i det. Så jag vet inte så jag sa så.
Jag hängde nu inte.
Nej, jag blev lack igår bara folk som går ut och hänger, alltså lack. Folk går ut och börjar hänga ut folk som kallar det för seriefinal. Fan, låt folk kalla det vad de vill alltså.
Ja, verkligen.
Ja, men okej, kampen om tronen då. Toppmöte. Frölunda mot Skellefteå. Formstarka Skellefteå. Frölunda kliver ut i den här matchen efter en hyllning till Niklas Lasu. Passerat 1000 matcher i klubben. Mäktig hyllning till honom.
Är han tvåa nu eller?
Ja, bakom Joel.
Mm. Man 1200 något va?
Ja, det är väl 200 någonting.
Det är sjukt. Det är bra. Men
var jag den enda som tänkte inför det här? Jaha, ceremoni, då blir det förlust för hemmalaget.
Klassiker.
Visst är det en klassiker?
Ja, ja. Så är det.
Dock lyfte Joel in för matchen att de vann, han fick sin hyllning. Han gjorde 2 mål ena sist.
Såklart att han lyfte det. Du vet, när vi vann, när jag hyllades, då small det.
Men det var ju inte långt ifrån att det blev så för Lasu också. Han som hyllades räddade pucken på mållinjen i slutminuterna när Frölunda då ledde med 3-2. Sen har de ju Oskar Lindberg.
Alltså det är ju...
Han är bra.
3-1-ledning hemma inför tredje perioden. Helt seriöst. Där kan du slå av tvn i ditt analoga block. Skriva in 3 poäng för Frölunda. Och så gå och lägga dig. Ja, egentligen. Men den tredje perioden som Skellefteå gör, det är någon form av maktdemonstration inför en eventuell final. Skulle jag säga.
Ja.
För att spetsa rubriken rejält här. Men ändå, hämta upp 1-3 till 3-3. Oskar Lindberg som gjorde 1-1 mot Örebro i matchen i torsdags. Eller i, vad är det nu? Lördags. Med 1:38 kvar och avgjorde med 21 sekunder kvar. Han kliver fram och kvitterar med 1:09 kvar i tredje.
Och så avgör han. Det är inom 2 minuter
helt
igen.
Helt jävla otroligt.
Dominans alltså.
Ja, men det är ju det. Det är faktiskt som du säger.
Clutch player som man pratar om det borta.
Ja, precis. Alltså,
fy fan vad bra han är.
Ja, det är det verkligen.
När såg vi en sån här bra spelare i SHL senast?
Håkan Hove.
Ja, precis.
Ja, typ. Du har ju han Frölunda PP-spelaren där också. Var ju riktigt bra något år alltså. Men det var mer
Ryan Lash.
Ja, Lash var äckligt bra. Men det var framförallt PP. Ja. Nej, men han är... Det här är... De har ju guldvittring nu. Det här var ett jävla styrkebesked.
Ja.
Faktiskt. Och sen, just ge bra spelare tid ska man inte göra. Nej. Alltså det är därför de blir lite passiva på slutet. Örebro, det smäller. Pang, pang. Här såg man ju också, det var faktiskt Tömmernäs som körde, drog ner klubban där när han kvitterar. Ja. Där måste han vända sig om och bara ta bort den där jävla klubban.
Ja.
Jag tycker det är lite dåligt backspel där. Det är lite naivt, lite så här, ja, men det här borde räcka.
Ja.
Du kan inte spela så. Det här är bästa spetsen i SHL. Så är det. Och det där målet, just att han jobbar hem i overtime. Jag stod över och såg för att då alla matcherna var klara. Och sen är han först på friläget.
Ja.
Upp i taket.
Jag tänkte precis säga det. Det är liksom ingen halvknubbig spelare närmare.
Nej.
Åker och försöker leta mål och sen åker långsamt och byter. Alltså han jobbar ju hårdast hemåt och sen jobbar han hårdast framåt och är outtömlig på energi.
Jag vet inte om det var en peak till Ryan Lash som du var inne på.
Han stod stilla bakom mål.
Han är inte halvknubbe va?
Nej, det är han då inte.
Jag tänkte på en annan spelare.
Men du Tobbe, det här är faktiskt, det är lite ett jävla övertag för Skellefteå nu. Det är i Skandinavium, det är just det här bara att han visar att han har, att de, ja men ni pratar om mer att ni är så jävla bra fystränare i Frölunda. Hörru, explosiva legs. Mm. Han drar ju ifrån. Först hem och sen bara åker han ifrån som alla liksom har kört gummiband hela sommaren i Frölunda.
Ja, det är lite förnedrande. Man satt ju ordentligt respekt. Ja. Det här kommer ju vara finalen. Alltså utan tvekan liksom.
Oj.
Och det var, ja det.
Mm. Men det kommer vara finalen.
Men det var SHLs bästa spelare mot SHLs bästa målvakt. Mm. Och då inget snack om saken. I avgörande målet då. Tjuff.
Ja, exakt.
Alltså Oskar, det är ju, han, han vinner ju den kampen överlägset. Ja.
Men också bra läxa för Frölunda. Alltså, man vet ju vad man behöver, kommer behöva liksom. Man vill ju ändå lite så identifiera sina svagheter. Nu har de ju inte många svagheter, men någonstans måste man ändå skruva på de sista detaljerna inför ett eventuellt då returmöte i antagligen finalen. Och då behöver man ju verkligen veta vad är det Skellefteå gör mot oss som vi inte riktigt hanterar ännu. Så att nu, och man vet ju att de har varit bra på att skruva på ändå lite så dippar under säsongen. Så det blir intressant att se, liksom, har de ett möte till de här lagen emellan.
Har du det? Du sa det som självsäkert där. Jag undrar, de kanske har det.
Jag tror det.
Det är faktiskt intressant, för det blir någon form av...
Se liksom hur den matchbilden blir i alla fall. Då.
Det blir förspel
då. Jämnt. Ja, precis. Precis.
Men, när du kollade upp det, Tobbe, det var ju kul att det blev lite känslor efter slutsignalen också där. Det var väl Filip Cederqvist och Podas som GP hade pratat med båda efteråt. Och Cederqvist var väl inte helt nöjd med liksom firandet efter avgörandet där, och båda tog ju väl ner det lite grann, men får ändå markera lite grann.
Det här är två lag som har mötts ganska mycket de senaste 10 åren i viktiga sammanhang. Mm. Kommer ihåg Niklas Lasus, på tal om han då, när han gjorde det här målet 2017, han slog ut till Skellefteå.
Just det.
Balla inne vid en klubba på, och det var varit ganska grinigt också i vissa matcher. Men de möts 26 andra i Skandinavien. Mm. Nästa gång. Och Oskar Lindberg då, 27 mål nu har gjort. Ska man slå sig in på topp 10, då behöver man göra 34 mål, för det har Pavel Brändel och Max Verneau. Verneau gjorde det för 3 år sedan va?
Har vi släppt Lobjakten nu då, slutligen?
Tror han bara pratar topp 10 och Brändel, så jag tror det. Eller så. Ja. Tobbe, han får hitta en ny nu. Ja, topp 10 här. Verneau.
Brändel och Verneau, 34 mål. Mattias Weinhandel, Lars-Erik Eriksson, 35 mål. Antti Suomela, det var också ganska nyligen. Ja. Och Håkan Lob har också en säsong på 37 mål, liksom Martin Karlsson i Brynäs. Mats Åhlberg, gammal läxingen. Han gjorde ju 39 mål. Och Tom Bissett, guldåret 99, gjorde 40. Och så Håkan.
Ja.
Mister Skyttekung Lob, 42. Mattias, som jobbar ute i kontrollrummet med förberedelser, han har tagit fram en riktigt rolig spaning här. Alltså aldrig någonsin har ett lag haft 4 spelare i topp 5 i poängligan. Så långt bak, vi kan kolla till 1974 tror jag vi kunde se. Och det har ju Skellefteå nu. Oskar Lindberg topp, Rickard Hugg 2, sen är Dahlén 3, sen är det Jonathan Pordas och Mikael Ågård.
Mm, häftigt.
Som mest har det varit 3 i topp 4. Detta hände i Linköping 14-15. 3 i topp 5. Det är stort topp 4, men det är topp 5. Bra Mattias att du rättade med. 3 på topp 5. Där, 3 i topp 4 hade annars varit samma sak.
Exakt.
Det hade varit ännu bättre. Ja. Nej, men det är ganska cool tanke bara.
Och ja, verkligen.
Ska vi säga någonting också om Leksand tog ju 9:e raka hemmaseger mot Rögle. Mm. Viktig seger för deras del. De hänger på ändå där nu. Det är 7 poäng upp. Ganska otroligt att de skulle ta det, men hoppet Johanna lever ändå.
Mm. Ja, men det gör det nog ändå. Alltså, de tar ju inte i någon formtabell då. Det var väl 1 poäng upp på de sista 10 matcherna i formen. Mm. Men det är väl ändå skönt. Eller det har vi i och för sig pratat mycket om. Såhär, vad föredrar man som lag? Det är klart man vill att det ska leva hela vägen in i slutet. Men tänk, förlorar man oavsett vilket lag det är på 1 poäng eller på målskillnad, då är det ju sjukt tufft att slå om till ett eventuellt eller till ett kval då, helt enkelt. För då har man ju inte överhuvudtaget varit där i huvudet. Man har inte kunnat förbereda sig någonting. Men å andra sidan har man förlorat med en poäng, så är det antagligen så kanske också för den som ligger. Om de ligger sist så blir det så för den som ligger före också. Så att det blir på lika förutsättningar då.
Yeah.
Men de har nog inte gett upp. Vem var det som också gick ut i media och sa att i Leksand så är det liksom inte över förrän det är över. Så att de, jag tror att de har gått ut nu och pratat om att det känns ganska bra ändå.
Så att Gidlev tyckte på det efter matchen,
ja, det
igår.
Ja.
Självklart ska de ha den inställningen.
Ja.
Det var ju det tidiga vårtäcket ju. Förr då. Leksand spelar kval.
Ja, precis. Ja, exakt. Nu är allt som vanligt igen.
Ja, exakt.
Ja.
Om man nu ska vara lite.
Ja, ja, men
det är ett stick.
Ja, verkligen. Men då har väl lite erfarenhet av det också då. Får plocka fram
den. Det är länge sedan de spelade kval senast.
Ja, ja 2000.
Men vi pratar om.
Nej, 19.
Ja, och sen inställda coronasäsongen låg de ju pyrt till där också. Va?
Ja,
de det är i alla fall åka ur också. De har gjort en uträkning på det här, tror jag, på 100 milla. Det skulle de gå back.
Ja, så det, de har ju fort redan negativt.
Exakt, för Leksand är en klubb som behöver all ekonomisk draghjälp man kan få.
Ja, verkligen.
Vad brukar avgöra, Tobbe, då? Om vi skiter poäng och allting då? Vad brukar avgöra? Vilka som håller sig kvar, vinner guld eller bla 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 bla, slutspelsmatcher.
Form.
Målvaktsspel.
Målvaktsspel.
Special teams.
Special teams.
Hur är det bland topp fyra där då? Målvaktsspel, Leksand. Mm. Eller hur? HV kvalar. Linköping, Örebro tycker jag har bättre än Linköping just nu. Så att Linköping, HV kvalar. Om vi bara går på målvaktsspel. Men Linköping har bra PP.
Mm. Ja, exakt.
Ja, just det.
Ja, det. Så att, ja, vi får se.
Men du in Dickov i målvaktsspel i HV?
Oj!
Kvalkung.
Nu blev HV bra igen. Nej, men man kan... Oh, nej, vi kanske ska lägga ner den.
Men,
det är sjukt spännande.
Ja, det är det verkligen. Ja.
Där kan man ju titta djupare på ju.
Mm.
Kan vi ta framöver här ju.
Jag håller faktiskt med dig i sak där att Leksands X-faktor i ett kval, eventuellt kvalspel är nog Gidlö. Mm. Där ska de ha fördel mot alla.
Mm,
ja, det är exakt. Mm. Ja, men om du tänker så, ja, vilka, om de kvalar, vilka de får möta.
Mm. Mm. Och Djurgården dras ju inte in då i och med att de har en ganska duktig målvakt. Så att han kommer klara sig.
Ja.
Eller de kommer klara sig. Sen har ju de...
Om inte annars kan de låna in Gidlö.
Ja, just.
Ja, precis. När de möter Leksand i kval, menar du? Mm.
Ja. Nej, men det ska... Exakt.
Direkta. Nu vill vi veta vilka som är de största och bästa, framförallt bästa talangerna i SHL just nu.
Okej, okay. Ja, nu kom det upp en annan lista här. Men jag har en lista där jag har börjar från topp 5. Vi tar det från femte plats.
Ja, tycker jag. Mm.
Ja. Har jag satt Lukas Pettersson. Blev det fel i grafiken här då? Kan vi hoppa till...
Där.
Där. Okay. Det var han fyra. Men han ska vara femma, Lukas Pettersson. 9 mål då, har ju missat en del matcher på grund av JVM, men snittar ju typ snittar en halv poäng per match. Har varit uppe och spelat med Silverberg och Bäckström, och det var det kanske inte många som trodde när han lämnade Modo, för han fick ju en del skit att varför lämna Modo Hockeyallsvenskan, du kan få en stor roll, ska du gå och bli en bänkspelare i Brynäs. Där har han ju motbevisat kritikerna och stått för en riktigt bra säsong för en junior i ett Brynäs som har haft det riktigt tufft.
Mm.
Fan, vad sjukt ändå. För jag vet, det var mycket snack om varför lämna en bord som du saknar. Och så åker han ut med Silverberg och Bäckström i samma kedja.
Det är skäl nog att lämna, om man säger så.
Du har inte högre än femma, så då ska det vara jävligt många bra.
Ja, men det är många bra här. Sen skulle jag säga att egentligen alla spelare efter ettan tycker jag är, kan hamna lite var som helst.
Ja. Smaksak.
Ja, men då kör vi till min fyra som också hade kunnat vara högre upp. Viggo Björk. Otrolig talang. Kanske den största vi har, känns det som. Nej, han ligger rätta. Men ja. Otroligt JVM, det ska vi inte blanda in här. Han spelade väl lite med J20-laget i början av säsongen, varvade lite, men har ju verkligen växt in i SHL-kostymen trots att han är född 2008. Otrolig spelare, otroligt IQ, spelar alla spelformer. Jättemogen för att vara så pass ung och liksom, inte den största där, men som han tävlar och hur begåvad han är.
Tagit plats i powerplay också i Djurgården. Så Niklas Wikegård. Som är sportligt ansvarig sa i SVT-studio under JVM. Alla de äldre vill spela med Viggo Björk.
Ja. Mm. Ja, men det som sticker ut är också ofta att han har väldigt mycket puck. Alltså man bygger ju ganska mycket runt honom. Så jag tycker ofta att han sticker ut på grund av det. Både kanske i powerplay men även i spelet 5-5. Han lyckas liksom... eller han har ofta mycket puck. Och det är också ett styrkebesked att man dessutom då som junior kan sticka ut för att man ofta tar rätt beslut och... Ja. Mm. Har lite rider också faktiskt. Han är otroligt duktig på att hålla i pucken också. Och liksom använda sin fart för att skapa yta åt andra, både med och utan puck.
Verkligen. Ja.
Ska ju draftas till sommaren, har ju stigit på många av de rankningarna som har kommit nu efter JVM där.
Så det runt topp 10 typ.
Ja, absolut. Craig Button som jag pratade med där borta, draftgurum TSN, han hade ju honom 22 innan JVM och sen pratade med honom efter någon av matcherna när Björk var dominant där. Och började han ju säga, poängtera en lång historia. Men man ska inte dra för stora växlar av en turnering, men han kan absolut gå topp 20. Och sen nu såg jag att han var topp 10 på hans ranking. Undrar om han var sexa till och med. Ska inte svära, men han var jävligt högt upp.
Även gamle Craig kan ändra sig.
Ja, precis. Vi hoppar vidare. Ja, här kör vi Anton Frondell. 12 mål, 13 mål har jag skrivit upp nu, men det är väl målet igår då? Som
ja, det här är tydligen statistik från innan gårdagens match.
Ja, okej. Okay. Tycker att han skulle kanske ha fått ännu mer speltid än han har fått i Djurgården, men han inledde ju väldigt starkt, sen var det väl en liten dipp innan JVM där, men kommer tillbaka från JVM stärkt självförtroende och fortsatt göra skillnad. Otroligt skott, storlek, ja. Egentligen allt, hela paketet har han. Och Chicago kommer ju ha väldigt stor nytta av honom. Sannolikt är det här det sista vi ser av honom i svensk hockey. Mm. På ett bra tag.
Ja. Tänk om man får lira med Connor Bedard där borta i Chicago.
Mm. Mm.
I samma kedja. Alltså.
Mm. Ja.
Lira Connor.
Ja, i samma lag.
Eller så har de honom som Bedard första center och från det andra center.
Ja. Men PP. Kanske.
Ja,
men typ som i framtiden då, Leon Draisaitl och McDavid, ibland så skiftar de så att de lirar i samma kedja, ibland är de centrar och lägger på i varsin. Då snackar vi på sikt då.
Mm. Mm. Precis. Ja, men vi hoppar vidare. Frondell hade kunnat vara högre precis som Björk. Och här har jag ändå valt Eddie Genborg som av spelarna jag har på den här listan, så är det han som snittar mest istid, 17 minuter per match i Timrå. Spelar ju första kedjan. Gör en massa poäng men går ju även i bräschen fysiskt och med sin attityd framför mål. Han är ju en jävligt jobbig junior att möta och är väl den som kanske har slagit igenom mest, liksom kommit från, han kom inte från ingenstans, absolut inte, men fick ju spela lite sporadiskt i Linköping men har ju verkligen tagit kliv i Timrå nu. Så ett av säsongens stora glädjeämnen.
Men han har ju också det här som gör att han kan vara en, han är har ju mångsidighet så att han kan ju ta en roll i ett NHL-lag som är antingen att vara en checking line eller så där, eller vara en målskytt eller lite både och så där. Mm. De andra har ju vissa delar. Från Dels är jag inte lira en fjärde lina.
Nej.
Utan han har ju sitt skott och sin offensiv och så där.
Mm, precis. Draftad av muggen som du har där. Inte draftad av muggen, men av laget på muggen. Detroit Red Wings.
Ja, smeknamn. Ja, jag tror också det.
Draftad av Sven-Åke muggen.
Det är ju ofta så i hockeyn. Alltså, muggen och muggen. Jag bara, gud, muggen har jag verkligen inte hört talas om tidigare. Han satt ofta på muggen.
Muggen.
En liten grej, bara för att säga på Eddie. Alltså, det värmer extra mycket i bröstet. För jag vet att han har haft ganska tufft och uppväxt. Och liksom, du vet, de hade knappt råd att spela hockey. Mamma liksom var sjukskriven. Alltså, det har varit väldigt tufft. Så att det värmer så jävla... Det här är en toppen kille, alltså. Mm. Det här är en toppen kille. Så att det värmer extra mycket. Var gammal målis, det har vi pratat om innan. Men, det är inte bara silversked. Alltså, det är många som har täta föräldrar, liksom. Det är en dyr jävla sport, hockey. Men det här är eldsjälar deluxe, hela familjen Genborg. Så att det är extra kul.
Ja.
Jättebra att du lyfter det också.
Mm.
Och etta på listan är en stor dålig, ska jag tänka mig.
Ja, precis. Vem är han? Ivar Stenberg måste ha honom som etta här. Nu har vi tickat upp i grafiken, så 28 matcher och 27 poäng. Alltså snittar nästan ett poäng per match. Ja, han gör det i princip. Otrolig vision, otrolig spelskicklighet. Men även hårt jobbande. Vinner tillbaka, puckar stark över hela banan om man jämför kanske lite mot Gavin McKenna, kanadensan, som han spås konkurrera om första platsen i nästa års draft.
Och nu har han glidit upp på toppplats på många listor.
Ja.
Ivar Stenberg, han gått om McKenna.
Han visade verkligen hur bra han är i de utslagsmatcherna i JVM.
Mats Sundin, Rasmus Dahlin gått etta. Kan det bli Ivar Stenberg i sommar också?
Ja, det är absolut möjligt. Och här får vi upp då flest poäng av en U19-spelare under en säsong. Och nu har ju Ivar Stenberg gjort ytterligare en match och en poäng, så det förändrar ju inte det här speciellt mycket, utan han trendar mot 42 poäng, vilket i så fall skulle vara tangerat rekord med Daniel Sedin. 98-99, linje 19 där med brorsan Henrik och Mattias Weinhandel som de bildade där. Så han trendar ju alltså mot att vara den bästa U19-spelaren poängmässigt i vår historia här, SHL och elitserien. Vi har Marcus Näslund.
Han gick förbi Niklas Bäckström nu, som är på 9. Ja. Peter Forsberg 28, så han är ett poäng före. Magnus Pejar vid 29, Elias Lindholm 30, Niklas Andersson 31, Henrik Sedin 34, Thomas Sandström 37 poäng och så Marcus Näslund 39 och sen etta Daniel Sedin.
Alltså det finns ju inget annat än att hamna topp 3 i alla fall, tror jag.
Nej.
Det tror jag verkligen inte. Jag
hoppas att han kommer... håller sig skadefri. Jag läste någonting om, nu har jag inte siffrorna i skallen, men att om man kombinerar Lucas Raymond och Rasmus Dahlins siffror under året, de skulle draftas, så är han uppe på liksom samma nu själv. Båda blev ju hyfsade i NHL.
Men du, ingen baksmälla på JVM-spelarna. Den här kullen är en sällsynt kull. Passa på och njut, för att det är inte säkert vi får just mindset. De här svävar inte iväg eller behöver någon jävla... De går in och levererar direkt efter JVM.
Alltså, fattar ni vad bra?
Jag har inte sett på 10 år.
Nej, det är verkligen så.
Har ni sett det? Alltså, alla levererar direkt efter JVM.
Ja.
Och dominant SHL. Det är otroligt. Alltså.
Fattar ni vad bra stora talanger vi har?
Ja, det är fruktansvärt bra.
Vad är det för år? Det är 26. Om 4 år är det OS 2030.
Ja. Det kan bli ett jävla
bra lag. De här gubbarna kommer fortfarande vara unga. Men vara tongivande i ett OS-lag.
Eino, du ska ha cred. Du sa det redan innan JVM att vi tar Sverige vinner guld.
Men det är för att man... Det är bra pojkar alltså. Det är hyllning faktiskt i förbundet. Jag hatar folk som ska credda förbundet hela tiden när de inte är värdare. Men nu ska de fan ha cred. Riktigt jävla bra jobb alltså med nästa generation här. Ja. Det här är mindset. Det här är bra. Fan, jag har inte varit så här stolt. Man kanske börjar bli gammal, du vet. Och så här, lite så här rörd. Och... Nej, men du vet. Men för att jag kan inte komma ihåg att man var så stolt. Det här är ju ballare till och med en Zibanejads mål när han avgör.
Ja, ja. Och det är ju härliga killar, jordnära grabbar.
Ja,
men det är ju det. Det är ju det.
Det är bra människor liksom.
Ja, ja.
Verkligen bra människor. Hoppas att de inte svävar iväg bara.
Nej, men det gör de inte. De gör inte det. Det är bra förebilder.
NHL och det livet och...
Ja, du menar där borta?
Ja, du ska till Vegas och spela...
Tobbe. Det hade men Nanna gjort också. Låt oss sväva iväg lite.
Ska vi knyta ihop det bara med något fint? Eller fortsätt du, Tobbe?
Jag tänkte bara säga, vi är inte så jordnära ödmjuka. Men de här gubbarna är det.
Ja, exakt.
Även Ivar Stenberg igår i TV, apropå Niklas Lasus hyllning, så talade han sig jättevarm om Niklas Lasus och sa att han var min favorit, han var min idol när jag växte upp i Frölunda. Nu får jag spela mot honom. Det är han som har verkligen varit jätteomhändertagande när jag kom upp som junior. Jättefin människa, och det kommer jag ta med mig i resten av min karriär och själv liksom föra vidare när jag är gammal till yngre.
Kul.
Förebilder föder förebilder.
Ja.
Så är det verkligen. Niklas Lasu, vi gästades av honom för ett par två månader sedan. Det är 25 minuter, det finns ju att kika på YouTube om ni vill in och kolla och höra vad Niklas Lasu säger om sin karriär och säsongen och lite sådär. Och Ivar Stenberg pratade vi också om då ju. Finns där. Hörrni, vi packar upp då. Nu åker vi till skridsko-Johan i Blackeberg och hämtar ut nya skenor.
Snyggt.
Häng med. Vi ses helt på måndag igen. Ha en trevlig hockeyhelg.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.